Ja, då var vi här i advent. Gott nytt år kan man ju säga då. I kyrkans år i alla fall. Ljudeffekt också, tack. Du kan stå kvar och lägga in lite sådana välvalda. Lite som, ja, vad heter nu, Jay Leno showen och sånt där. I advent, det är väl en tradition gissar när man har gjort det mer än en gång, så har vi ju ibland också i år samtal i predikans plats, eller som förkunnelse egentligen. Och den här adventstiden kommer vi inte att göra något annorlunda. Första advent, andra advent och tredje advent blir såna här samtal som det vi kommer ha nu idag, jag och Peter som sitter här. Vändpunkter kommer nog vara väldigt viktiga genom alla de här tre söndagarna, eller vägmärken på stigen, sånt som har gjort att livet vände, sånt som vi kommer ihåg, sånt som vi blickar bak mot för att hjälpa oss framåt. Korta inblickar blir den här adventstiden i livsberättelser som vi i alla fall tänker skvallrar om något. De skvallrar om den där guden som kommer oss till mötes i Jesus Kristus. Berättelse från det där livet och den där riktiga världen som Gud själv kommer in i julen. Berättelser om liv som är märkta av hoppet. Liv som är märkta av tillit till Gud. Och liv som är märkta av alla de sakerna. Realistiskt. Det är liksom inga fantasiberättelser och sådär. Och idag är det alltså Peter och jag som sitter här. Hej Peter. Hej. Vi har övat på den. Nu stänger du av den.
Hej Andreas. Bra.
Jag är väldigt glad att få kalla Peter för min vän, och det vet jag att många av er också är. Att få kalla honom sin vän. Det är en fras som vi kommer höra några gånger den här stunden vi sitter här och samtalar, och det är: nu kommer allt att ordna sig. Nu kommer allt att ordna sig. Ja, det låter kanske lite glättigt, kan man tänka sig. Men jag tänker att vi kommer upptäcka i det här samtalet i alla fall att den där frasen, den berättar om just hopp, om Guds tillit, snarare än om optimism eller någon slags ideal och sånt där. Så i det här samtalet så tänker jag att vi kommer att upptäcka att nu kommer allt att ordna sig, kanske snarare är kopplat till det Jesus säger när vi kommer till honom. Eller det han säger om att vi får komma till honom, som har varit lite tema i predikoserien vi har haft här innan i höst. Det är att vi som är tyngda av bördor, det vill säga du och jag och du och du och du, vi som är tyngda av plikter, vi som har en trasig livsrytm där allting inte funkar som vi tycker att det borde, att vi får komma till honom för att få vila och för att lära oss att gå i sällskap med honom. Inte sätta oss ner och bara vänta på att allt ska hända oss, utan att gå, fast i rätt rytm, liv. Nu kommer allt att ordna sig. Jag kommer mycket väl ihåg när jag träffade Peter första gången. Det var ungefär 2 år sedan, lite drygt bara. Det var i november, som vi hörde nyss. November som en fantastisk månad på många sätt och vis. Och jag hade varit här sist i alla fall av oss som var på kontoret det här 2019. Och det var mörkt, det var rått, det var fuktigt. Och jag hade gjort någonting som gjorde att jag var här säkert en timme längre än klockan 4. Annars jobbar vi aldrig längre än 4, vi som är på kontoret. Eller hur? Precis. Och när jag på väg ut kände mig, åh vad skönt att få gå hem. Jag var frusen, höll på att låsa upp min cykel. Så kommer en man cyklandes. Peter kommer på cykel. Jag kommer ihåg att du hade en gitarr på ryggen. Visst hade du det? Så jäktade ut. Du såg uppriven ut på något sätt. Sliten. Jag vet att du sa till mig när vi satt och pratade i fredags att du tänkte att ja, det är någon vaktmästare som kommer ut där. Det tackar jag för. Jag har aldrig varit särskilt stark i de områdena av mitt liv, men det kände jag. Men det som hände där var att jag kom inte hem klockan 5, utan jag kom hem strax efter klockan 6. För vi hade ett långt samtal. Du liksom adresserade mig och jag började prata tillbaks, man är ju vänlig, och sen så blev det här ett långt samtal om allt möjligt. Jag tänker att det är där vi börjar. Peter, kan inte du berätta lite grann om kring det mötet och hur livet var då och vad som liksom hände kring det där?
Absolut. Ja, det var ju totalt mörker egentligen. Lika mörkt som i november. Jag hade varit ute i missbruk sedan 2015 ungefär. Som hade eskalerat. Så det var riktigt illa. Jag injicerade narkotika. Vilket jag aldrig trodde att jag någonsin skulle göra. Den historien, det var efter en skilsmässa. Och det smög sig på liksom. Det var väldigt svårt att förstå liksom hur det hände, men det hände. Det började med att man tog fram rock'n'roll-gitarren och träffade kompisar, och så var man svag och gick på det här på helgerna och trodde man hade full kontroll. Och det där lurar man sig med ganska länge. Och sen börjar man ta på vardagar, och sen ska man ta för att man ska gå ner i tvättstugan. Och man tror fortfarande att man har kontroll på det. Och till slut var inte ens musiken viktig längre. Det var bara att jaga narkotika. Så såg det ut. Och med villan i Sjögestad. Barnen, vänner, tröttnade. Några hängde ju kvar liksom och så liksom. Men man ljuger. Man ljuger framförallt för sig själv, men man ljuger även för andra. Och man har otrolig skam när man är ute så här. I det här läget så var jag mer eller mindre hemlös också. Så jag bodde i en campingstuga i Glyttinge. På 10 kvadrat. Med de två tillhörigheter jag hade kvar som stod i kartonger där. Och det var ren misär liksom. Det var bara ett ställe att lägga huvudet på. Efter några dygns vakenhet. Och jag hade i alla fall varit uppe. Jag hade, någonting hade börjat mogna i mig liksom. Att jag måste söka hjälp. För jag har ju varit ensam och stark. Och jag ska klara det här själv. Men någonstans började jag inse att det är så illa nu. Så gick upp till SOS och begärde att få komma in på behandling sen. Och det var inte så lätt, visst jag säger. Och ja.
Det var precis, för allt det här du berättar nu, det kommer jag att du berättar för mig när vi står och pratar här. Just ja. Att du precis var precis på väg in mot
det. Ja, men du hade väl gått ett par månader så jag hade sökt den där hjälpen. Ja, och började mer eller mindre ge upp på det där. Hände liksom ingenting. Nej, men sen kom jag cyklan där en kväll eller en eftermiddag i mörkt, och så ser jag ju dig. Och
vaktmästaren.
Vaktmästaren tror jag att det är. I mitt rus där. Ja. Du säger ju ingenting heller liksom, så liksom. Nej, du bara pratar med mig. Nej, men jag frågar om du kände Samuel, kommer jag ihåg. Fruksten. Mm. Och så började det, så det var öppningsfrasen, kommer jag ihåg. Och att jag hade gått här förut i den kyrkan när barnen var små. Och men sen löpte väl samtalet på bara. Och jag kommer inte riktigt ihåg allt vi pratade om. Men det var ju liksom... Jag vet i alla fall att när jag cyklade härifrån så var det just den känslan att nu kommer allt ordna sig. Det var liksom... Jag cyklade liksom... Det var som ett ljus inom mig. Och... Till och med den där stugan där borta var som ett ljus när jag kom hem. Och jag bara visste inom mig att det kommer att ordna sig nu. Liksom. Och bara några dagar efteråt så ringer SOS och säger att jag får komma in på behandlingshemmet.
Du är enastående. Vad som kan hända när man möter någon en mörk november eftermiddag. Man känner att jag är trött. Jag har inte så mycket att säga, för jag tror inte jag sa så mycket. Men det var väldigt fascinerande att lyssna. För att jag förstod att det fanns en människa med en koppling till den här församlingen. Som var en gåva för mig att få möta. Men att du cyklade hem på vägen hem och tänkte det där, nu kommer allt att ordna sig, har jag ingen aning om fram till för några dagar sedan. Eller när vi började prata om att vi skulle ha det här samtalet. Så kom du in på behandlingen.
Jag tror till och med jag lovade dig att Jag kommer till en gudstjänst där inom ett par, tre månader. Liksom.
Ja, just det. Det sa du. Ja. Så var du in på behandlingen och så vet jag att du berättade och har berättat någon annan gång. Vi pratade ganska länge om det i fredags när vi satt och förberedde oss lite för det här. Att bara 3 dagar in i behandlingen, visst stämmer det, så hände någonting. Ja. Kan du berätta lite kort om detta också?
Ja, absolut. Ja, för mig är det ju liksom en kamp, alltså en andlig kamp också. Att lägga av med drogerna har varit väldigt lätt faktiskt. Men vi har ett uttryck inom anonyma narkomaner så att alkoholen och droger är djävulsk och listig och lömsk och sådär. Men det har ju ingen hjärna liksom. Så vad är det då som är listigt och lömskt? Ja, det är djävulen till exempel. Satan är listig och lömsk. För mig är det mer så. Och, nej, men det kom helt oförberett. Då går jag hem på kvällarna, personalen. Och jag bodde ju på det här behandlingshemmet. Jag själv också i hela huset. Jag hade inte kommit in någon mer. Vilket jag tyckte var rätt skönt i början när man ska tända av och så. Och men tredje kvällen där så kom jag ihåg att då börjar de här tankarna. Visst, jag har ju kvar narkotika i en gitarr i stugan där. Det var ingen fel på motivationen, men jag kanske bara skulle åka och ta det där sista också. Så. Och så börjar vi om igen. Alltså den kampen, det var... Alltså det var, jag har varit befriad faktiskt från psykisk ohälsa och ångest och panikångest. Men här fick jag det. Fick känna på det ordentligt. Och, nej, men jag ligger där och väntar på att personalen ska gå hem så jag kan cykla iväg. Och göra det, för sen är det helg. Och så börjar vi om på måndag, och tänkte jag. Men jag får liksom ingen ro. Utan jag går i de där trapporna upp och ner. Till slut frågar de, vad är det Peter? Liksom, så här, nej, det är ingenting. Och så. Alltså jag bestämmer mig för att bara erkänna. Då missar jag Uffe, min terapeut. Han hinner precis, jag hörde dörren precis går igen. Och då kände jag, nej. Alltså börjar om igen. Och alltså det var verkligen, det bara rann om i svett. Och det slutar med att jag går ut och går på väg ner mot Prison. Jag tror det ligger för behandlingshemmet, ligger där på Danmarksgatan. Och så skriker jag bara till Gud, hjälp mig, liksom, vad ska jag göra? Och då hör jag bara, så jag går upp och erkänner. Liksom. Som tur var är Nina kvar där. Hon ska precis sätta på sig kläderna, en annan terapeut. Och så erkänner jag alltihop. Och det var som en frid bara. Det var bara så bara. Liksom. Jag kunde bara få ro. En halvtimme senare efter det. Alltså det var en brottningsmatch med djävulen. Det var inget annat som jag vann. Och det blev en hörnsten sen i mitt tillfrisknande, helt klart. Så knackade jag på fönstret. Och då är det min dotter som står där. Ja, det är liksom... Ja, det är helt otroligt. Jag har inte sett dem på ett par år. Eller på 5 år egentligen. Visst, de har kommit hem till mig och så har hon bara slängt igen dörren. Ja, jag knarkas det fortfarande. Och så gick hon. Men här knackade jag på fönstret och hon kommer där. Och kommer in. Och en halvtimme efter det kommer min son också. Och,
helt oanmält så att säga.
Ja, det fanns inte på kartan. Och jag tror jag visste inte ens att de visste att jag var på behandling.
Det hade lika gärna kunnat vara så att du hade cyklat iväg och hämtat 1 gram amfetamin.
Ja, och så att du påtänd på ett behandlingshem när Ida kommer. Och då hade hon sagt tack och jag, alltså, för bra lång tid framöver. Ja.
Kommer att återkomma till dina barn, tror jag. Vidare också. Så du var inne på den här behandlingen. Och du är ju en man av ditt ord, så att säga. Så att det blev ju mycket riktigt. Så att någon månad senare, in upp tidigt på vintern här 2020 är vi idag. Så blir du ju gudstjänstfirande här. Och ja. Du hamnar också i en husförsamling. Lite smått så där så kommer du in i församlingens liv. Och märker att det håller på att hända saker i ditt liv, så. Det syns ju verkligen. Och när vi också samtalade i fredag så nämnde du också något tidigt besök eller i den husframling du var i då. Där du fick en fråga eller det var någon som påstod någonting i alla fall, som sa något till dig som hjälpte dig att tänka om kring vem du verkligen är. Så där, att se på dig själv annorlunda. Kan du säga lite grann om det också?
Ja, tycker nej, jag var väldigt fascinerande. När vi var hemma hos Sofia och Mårten och jag har ju varit med i den husgruppen för länge sedan. Så de kände jag ju ganska väl ändå. Och, men vi skulle ändå presentera oss då. Jag var ju ny där. Och det är rätt konstigt, för jag presenterar mig bara som narkoman. Liksom, och i missbruk och hela den biten av mig själv. Sen, jag kommer inte ihåg vem det var som sa något, men någon sa, men någonting mer är du väl, Peter, än narkoman. Liksom. Och det var liksom, ja, så är det ju faktiskt. Jag är faktiskt tvåbarnspappa. Jag har levt ett fungerande liv förut. Jag har jobbat hela mitt liv sedan jag var 16. Jag är hyfsat välutbildad. Skriver bra låtar.
Ja,
grym med pingis.
Just det, att det finns så mycket mer till oss än vad vi själva tänker, också att Gud säger andra saker om oss. Så jag hoppar, nu hoppar vi lite fram och tillbaka där, men det är också en annan sak som du pratar om, när ganska tidigt den här vintern 2020 då också, innan allting låses ner på grund av pandemin, så fick du tillfälle att komma och få prova på retreat.
Ja.
Och där fick du också höra saker om din identitet som jag tänker krokar i det här, som du också hörde husframmen.
Ja, men det var ju helt fantastiskt, för det var ju så mycket som hände. Det var förkunnardagen som Samuel inte kunde gå på, som jag fick hoppa in där uppe innan det stängde ner fullständigt uppe på Ryttis. Och sen gick det bara ett par veckor, och så var det den här retreaten, tysta retreaten, som barnen sa, det kommer du aldrig att klara, pappa, liksom, var tyst i tre dagar liksom. Nej, det trodde jag inte själv heller faktiskt, men det gick. Men jag kommer ihåg att jag var oerhört nervös vad som skulle komma upp. Så jag bokade ett möte. Man fick en halvtimme med pastorn. Så jag skrev upp mig där bland det första jag gjorde med Samuel. Och var livrädd för vad som skulle komma upp i den här tystnaden. Men det var, det som kom upp var ju bara... Ja, Fredrik lärde mig en gammal bön. Vi skulle liksom läsa ett stycke i Bibeln och sitta ensamma på rummet då. Och det var första jag hörde liksom min älskade Peter liksom. Ja. Jag hade aldrig hört det förut. Nej, det var fantastiskt. Och det fanns liksom, allt var utrivet liksom, alla sidor. Det fanns ingen skam, det fanns inget.
Jag tänker att det sitter ju verkligen ihop med det där du hörde i husgruppen. Ja, men Peter, du är väl någonting mer än en missbrukare. Och så hör jag det här till exempel i ett enskilt samtal med någon. Min älskade Peter.
Det är ju aldrig hört på det sättet förut.
Det har ju alltid varit sant. Påminner mig, det minns jag också när vi satt och pratade här i fredags. Då var två vuxna män som satt och bölade uppe i konferensrummet. Det slipper ni nu. Men hur den där, jag menar, där flera av evangelierna börjar vid Jesu dop, det kommer en röst ner från himlen. Antingen är det bara Jesus som hör den eller så hör alla. Det är lite oklart ibland, men du är min älskade son, min utvalde. Och det vet vi ju, att när vi kommer tillbaka själva och läser det där en gång till. Det här är ju till mig, det här är till oss. Alltså du är min älskade, du är min utvalde, det finns en väg för dig. Det är det som är mest sant om en människa. Och det drabbar dig väldigt hårt på den retreaten. Eller det drabbar dig väldigt djupt, ska jag säga, inte hårt. Och också när du nämnde också någonting, att du lärde dig liksom bön egentligen.
Ja,
nästan från Nej, början.
Jag kommer ju inte från någon fri. Jag är ju uppväxt bland ateister, alltså till och med till och med folk som hatar Gud i familjen. Ja,
de tenderar liksom inte att be så mycket.
Nej, men det är mera liksom, vad har du fått det där från, Peter? Liksom, ingen annan är sådär. Som om det vore en sjukdom ungefär. Och det här jag har fått söka själv jämt. Liksom, för jag har alltid trott. Jag vet att jag har trott redan när jag låg i mammas mage. Och ställning till hela grejen tog jag väl när jag var lite över 20. Jag kommer ihåg att det var så befriande att slippa dödsångesten. Liksom. Det var så underbart att förstå att allt är sant. Liksom. Det är aldrig någon som har lärt mig be. Liksom. Jag kommer ihåg att det var så här, lite så här töntigt, liksom, så här, även för mig. Men Jag har alltid velat liksom. Och jag var väl 35 när jag läste i Bibeln liksom. Om du skäms för mig så går jag skämmas för dig. Och där hände någonting. Så där, sluta nu Peter, du får skärpa dig liksom. Och, men det var svårt. Men jag fick hjälp uppe på LP. Uppe på Kupolen. Med det här. För där gick jag ju under hela min behandlingstid. Och det var liksom rakt ut där uppe. Det var så underbart befriande liksom. Det var bara... ja.
Och det hjälpte också till ganska mycket när du höll ett lovsång.
Ja, det gjorde jag. Jag höll lovsång. Jag bara tackade ja till allting. Och så precis som de hade lagt ja. På. Så har jag nu lov.
Så om ni behöver hjälp med någonting så...
ja.
Ja, det är mycket för... Jag vill återvända, vi sa det innan, just relationen till dina barn den här tiden. Du också skulle jag säga något om hur den... För den har ju förändrats ja. på ett väldigt dramatiskt sätt, på ett positivt sätt.
Ja, men absolut. Jag är ju en fungerande pappa idag på alla sätt och vis. Mm. Och jag kom också in i min dotters liv precis när hon behövde det som mest. Hon var i en väldigt svår situation med sin dåvarande pojkvän. Och kunde stötta henne. Jag kommer ihåg att vi satt på behandlingshemmet och bad en hel natt om hur det skulle läsa sig. Och stöttade henne hela den veckan. För hon var tvungen att göra slut med den här killen. Liksom. Och ja, det var jobbiga dagar. Men jag fanns där hela tiden för henne. Och jag vet att hon... liksom, ja, men jag kommer ihåg att hon sa en sak till mig. För jag hade lovat att sluta, jag vet inte hur många gånger. Och grejen är ju när man kommer an så sitter man så här, nu är det sista gången, absolut sista. Och grejen, man menar det verkligen. Jag ska verkligen sluta nu. Men så resten av oss är man där igen. Men här sa Ida, jag har lovat att jag ska sluta. Ja, jag visst, liksom, det är bra. Liksom. Men hon säger själv, det är någonting med dig pappa den här gången. Någonting som liksom... Och det var ett mess som hon skrev. Hon skrev, du lurar inte mig en gång till nu. Liksom. Jag kan inte lova någonting, men jag ska göra mitt bästa, skrev jag. Och då kom det bara ett stort hjärta. För jag lovade ingenting den här gången. Men jag skulle göra mitt bästa. Och då sa hon att men det är någonting. Hon kunde inte sätta fingret på, men det är någonting annat den här gången. Mm.
Ja, det finns... Det finns så många mer fantastiska berättelser om det. Men att kunna vara där för dina barn, så är det väldigt ofta när vi pratar också i fred.
Ja, men jag vill också säga det. Att även fast Jesus har rivit bort de här sidorna från mig, så är jag tvungen att svara på till mina barn ärligt.
Mm.
På alla frågor. Vad hände, pappa? Vad hände? Liksom? Vad försvann du? Jag har varit tvungen att svara ärligt på det som är så gott jag kan. Liksom. Och de får fråga hur länge som helst. Och hur mycket som helst. Man måste skilja på det där. Liksom, att även om jag då har blivit förlåten och rivits ut, så måste de få svar på vissa saker.
Ja.
Och det är viktigt för att de ska bearbeta. Liksom.
Ja, för det påminner om en annan sak nu. Där ska jag säga, när vi satt och förberedde oss i fredags, så försökte hitta någon slags analogi för vad det här samtalet, hur formen är. Och jag som inte alls är intresserad av ishockey drog fram en ishockeymetafor. Så att vi måste ha en sarg att hålla oss i lite grann. Och så är vi i tre zoner. Så vi börjar i försvarszonen, spelar upp pucken i mittzon. Och nu är vi på vägen i anfallszon, så snart kommer Petra att sprätta upp pucken i krysset. Och då är vi framme i slutet av det här samtalet. För det du sa nu, ska jag säga, för att liksom återvända till något som är klokt. Påminner mig om en annan sak vi pratar om. För det finns ju mycket mer att säga om det här. Det här året, pandemin innebar på något vis nästan en slags förlängd retreat för dig. Och så där. Du lyckas få en lägenhet på ett helt fantastiskt sätt. Alltså det är massor. Mm. Livet har blivit fullt, och det är det för alla av oss. Men du har verkligen upptäckt det på ett väldigt tydligt sätt. Hur livet är fyllt av små uppståndelser hela tiden. Mm. Sådana ögonblick som är fantastiskt hjälpfulla. Sådana livsgåvor från Gud. Det har vi förstått här. Det finns ju mycket mer som vi inte har tid att täcka nu. Mycket ljus. Då tänkte jag på några andra saker du sa i fredags. Det påminner mig nu när du pratade om det här med dina barn. Om att vara ärlig. Va? Det var några saker du sa som man kanske hjälper oss att förstå det här som något djupare. Alltså det här med att... nu kommer allt att ordna sig, att det är något djupare bara. Att förr var allting eländigt, men nu blir allting bra. Vilket ofta är, vi reducerar frälsning till det där väldigt ofta. Och du sa något sånt här, att nu, du får rätta mig om jag har fel, nu kan jag känna smärta på riktigt. Mm. Och så sa du också att du vill vara sann och äkta. Och jag tänker det här krokar i där du sa precis om att du behövde vara ärlig mot dina barn. Kan du säga lite mer om det? Kanske det med att du kan känna smärta på riktigt.
Min mamma gick bort i oktober förra året. Precis. Och jag och barnen åkte upp och vi bytte av brorsan och hans familj. Och då, hon dör då när vi sitter där, jag och Isak och Ida. Och det blir, ja, det vart så fint. Alltså om jag hade fått regissera det där 1000 gånger så hade jag inte gjort det. Liksom. Det var vart så bra. Liksom. Ida och Isak hade aldrig sett någon. Så det vart så fint på något sätt. Men sen så kunde vi inte åka på begravningen som vi åkte på covid. I rasande takt av både Ida, jag och Isak. Så att det kändes liksom ganska hårt. Och, men då kunde jag liksom sörja och göra det på ett ärligt sätt mot mig själv. Och jag gör väl fortfarande. Men jag kunde liksom känna på smärtan och ta på den. Och, utan att och liksom döva den. Utan Jesus hjälpte mig liksom. Ja. Genom det. Och då kände jag liksom att ja, men det kommer att ordna sig. Ja.
Och sen sa du också när vi satt och pratade i fredags om att i allt det fantastiska som du har varit med om i ditt liv det här senaste ett och ett halvt, två år nästan då, kan man säga. Så det, något, det som har väckts mer och mer i dig också är en längtan efter att, nu ska jag se om jag citerar det rätt, alltså, att du ville vidare. Du vill djupare och då talar du väldigt specifikt om din tro och livet i liksom Jesu efterföljd. Så.
Mm.
Något mer du vill säga om det? För jag tyckte det där,
nej,
det,
men jag har väl alltid känt någon kallelse. Det var väl därför jag slutade med pingisen när jag var som bäst, när jag var över tonåren. Alla var ju helt frågande liksom. För jag var ju lika bra som Mikael Appelgren och de här. Jag var ju med i juniorlandslaget. Och då bara från ena dagen till den andra så slutade jag. Mm. Och jag vet att jag svarade folk redan då liksom. Det är någonting annat jag ska göra liksom. Och jag vet fortfarande inte riktigt vad det är liksom. Men det är någonting och jag känner det där fortfarande då.
Mm.
Jag hörde Fredrik Lignell predika idag, en underbar predikan uppe på Ryttargårdskyrkan. Och liksom tålamod och liksom, ja, det kommer att hända liksom. Men ja, det är spännande livet. Det är riktigt spännande.
Ja, precis. För jag tänker att det berättar lite om det jag liksom öppnar med. Att nu kommer allt att ordna sig. Har för oss när vi hör såna ord till exempel, den typen av berättelse, så finns det en slutpunkt. Det var dåligt men nu är det bra. Och så sätter man sig ner och är nöjd resten av livet. Men Gud kallar oss till att växa hela tiden.
Ja.
Och det är det jag hörde när du liksom berättade där i fredags. Att det här är ju fantastiskt men nu, jag vill ha mer av Kristus.
Mm. Ja men absolut.
Och det är ju väldigt fascinerande.
Ja men det är ju så liksom, för jag menar... Jag har aldrig blivit liksom, jag har aldrig gett upp liksom på det här.
Mm.
Även fast man blir äldre så finns den här kallelsen kvar liksom. Att bli världsbästare pingis är lite sent nu liksom. Men alltså, det andra inte. Finns.
Det finns ju de som fortfarande håller på. Ja, det finns något här som tycker också fascinerande. Det finns något språk för det här som är att, alltså, resan i andlig mognad handlar först om att, så att säga, jag kan det bäst på engelska, om att clean up. Alltså att städa upp sig lite grann. Det har vi hört. Sen handlar det om att show up. Alltså dyka upp, vara pålitlig, göra det som är rätt. Sådär. Men sen så kommer det som är viktigt. Alltså det är grow up. Alltså att växa upp.
Mm.
Att mogna. Och det är det jag tänker Kristus talar om. Där. Kom till mig ni som är tyngda av bördor, bekymmer. Rytmen funkar inte. Det är för mycket plikter. Så ska jag ge er vila. Och så ska ni få gå med mig i en rytm som är riktig. Och det tänker jag den längtan jag hör hos dig. Sådär. Mm. Tack Peter.
Tack själv,
det finns alla de här berättelserna, precis som ni märker nu, man vill ju höra mer. Peter är tillgänglig på eftermiddagar. För en skälig avgift. Ja, men fråga, för det finns mycket mer att berätta. Men att ni kommer också märka de här följande söndagen att det här blir ju små snapshots utav livsberättelser. Och här sitter ju massor med andra livsberättelser också som speglar Gud. Det här är på riktigt. Så tack för att vi får vandra med dig och mogna med dig.
Tack Peter. Själv.
Det kommer att ordna sig. Det kommer att ordna sig.
Ja.
Ska vi be?
Ja.
Innan vi fortsätter in i lovsång. Kristus, tack för det vi får känna igen utav ditt goda i Peters livsberättelse. Och det är Peters livsberättelse som speglar våra liv. Som får var och en av oss på olika sätt att tänka, men det här känner jag igen. Så här är det för mig. Och tack att du säger samma sak till oss alla, att vi är dina älskade. Det finns en väg för oss. Och du som möter oss i våran vilja att gå vidare, att gå djupare. Tack att du kommer oss till mötes den här stunden. Amen.